En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det är ju tydligt hur NATO ju inte inledningsvis är en, man skulle nog kunna säga så, militär kommandoorganisation. Det betyder att man har inte direkt gripbar några militära förband och någon militär kommandostruktur, utan det här är ju en allians. Men det betyder att skulle det nu vara så att artikel 5 ska användas och försvara, ja, då har man inte någon militär organisation. Så att NATO är egentligen inte inledningsvis nu en renodlad militär organisation. Det är viktigt att säga.
Nej, det finns bara det här traktatet. Det är det.
Ja.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Årstedt.
Du Martin, ett aktuellt ämne i dessa tider, det är ju den här förbaskade försvarsalliansen.
Jag tycker inte att den är förbaskad.
Nej,
jag tycker att
det.
Den är bra.
Nej, jag tycker också att den har sina fördelar.
Har du varit negativ mot NATO?
Nej, men NATO, i min tidigare liksom studentikosa tillvaro så var jag nog lite mer negativt inställd. Men det var under den här Irak-Afghanistan-perioden. Liksom. Då det var lite annan stämning då. Men nu har jag ändrat åsikt helt mycket.
Ja. Jag har nog alltid varit en anhängare av tanken på att vi ska tillhöra NATO faktiskt. Även om jag har förstått att det under tider har funnits en viss liksom logik ur ett svenskt utrikespolitiskt sammanhang och framförallt med Finlands argumentet att vi inte ska vara med i NATO.
Ja, nej, men precis.
Jag om tror du att, förstår va?
Ja, men jag tror att det var lite det som jag kom in i sen också som när jag började studera liksom 30-40-talet. För då hade man ju i princip samma dilemma där. Då skrevs det böcker som handlar om antingen eller, och antingen försvarar man Finland helhjärtat eller ja, så går man i mer isolationistisk riktning liksom, och låter dem klara sig själv. Och egentligen är det ju samma försvarsproblem som fortfarande råder och som faktiskt aktualiseras nu under NATO-ansökan här.
Så det kan vi väl säga att egentligen det där gamla, mitt gamla problem att vi inte ska gå med NATO, det liksom försvann ju nu plötsligt.
Ja.
För det är ju det som har varit kärnan i min problematik, att jag vill inte lämna Finland. Men annars har jag alltid tyckt att vi borde tillhöra NATO. Men nog om det är NATO. Och vi ska nu börja och försöka avhandla perioden fram ungefär till Suezkrisen kom vi överens om.
Exakt. Och vi får ge liksom lite grann, det är ju en spännande period. Det hakar ju på mycket med sånt som vi tidigare gjort när vi har gått igenom alla världskriget. Vi har pratat om de här konflikterna i det som sen blev Israel och Palestina och det här. Och så är det mycket som hakar fast här, och vi har gjort en hel del av de här tidigare kalla krigskonflikterna också. Så nu tänkte vi ska gå igenom här nu, hur bildades egentligen NATO? Och hur såg bakgrunden ut för det här? Och vilken form fick det och vilka konsekvenser av det kan man se? Jag kan tycka att det är ganska spännande att NATO är faktiskt ganska skakig konstruktion. Har gått igenom ganska många kriser, och vi ska ju prata om i alla fall en av dem idag, och kanske återkommer till flera sen framöver.
Och att det finns inbyggt en del grundläggande friktioner som du säger, och det har ju att göra med framförallt att de stora, kan man väl säga, enheterna i det här bygget, det är ju i Europa och sen är det amerikanerna. Eller
ja, men precis. En klassisk kritik mot NATO har ju alltid varit drabbad. Vem är det som styr egentligen? Man får det framstå som att det är en konsensusbeslut. Men så fort man börjar gräva i det historiska litteratur så inser man ju att det finns ju i alla fall, först var det tre länder som styrde väldigt hårt, och sen var det kanske mera två länder som styrde hårt. Men vi återkommer till det. Men hur som helst, vi får börja här med att prata lite om läget 1945. Det är ju det som sätter liksom agendan för det här. Vad är det man försöker hantera efter krigsslutet här nu då? Ja, det som har hänt är att det står en enorm krigsmakt, en sovjetisk sådan i Europa. Och de europeiska staterna är fullkomligt slutkörda. Det är egentligen bara Storbritannien och framförallt USA som har någon typ av militär förmåga kvar. Och som lyssnarna säkert vet så har ju USAs inblandning i Europa varit ganska... Ja, det är blandat intresse kan man säga, och nu vill man inte att det ska ske samma sak som hände efter första världskriget, det vill säga att USA liksom lämnar det här lite vind för våg och tänker sig att de ska klara sig själva, utan nu vill man att USA ska stanna kvar. För de är ju de enda som har den militära förmågan att också stå emot, och någonting man är väldigt rädd för det är ju att den här enorma sovjetiska krigsmaskinen som har byggts upp nu ska kunna användas som en slags utpressningsverktyg för att då få stater att skriva olika fördelaktiga försvarsavtal eller samarbetsavtal med Sovjetunionen och därmed också liksom undergräva demokratiska strävanden i många av de här svaga, ekonomiskt svaga och trasiga länderna.
Då ska jag vilja lägga till en förutsättning där som också är spännande ur när det gäller just väpnade styrkor, att USA kommer ju nu sakta bygga upp sin försvarsdoktrin på kärnvapen och plocka ner sina konventionella styrkor och kommer ju sen så småningom då inse att det inte är rätt väg. Och det kan man väl släppa redan nu, att det är Koreakriget som väcker. Vi måste också ha konventionella styrkor. Så här är vi direkt inne på någonting som ju har väldigt med något att göra, nämligen kärnvapenanvändningen och att man i Västeuropa inser att man behöver ha USAs kärnvapenkapacitet, men också samtidigt då skepsis kring detta, det är farligt, och också den här grundläggande frågan som vi också kommer till sen, hur villiga amerikanerna att använda den här kärnvapenarsenalen då i. Och att det är viktigt att komma ihåg att Sovjet ju snabbt skaffar sig kärnvapenskapaciteten då redan 1949.
Men det kommer ju först 1949, ja. Så de har ju inte det här i början.
Inte nu, men att det är viktigt att ha det här med sig nu då. Ja.
Jag tycker, apropå det Martin, så vet jag att det finns mycket härlig litteratur från den här tiden när man spekulerar i en sån här världsorganisation, en world government styrd av att USA, man hoppas då att USA ska lämna över sina kärnvapen till FN. Att de ska bilda en slags world government då som ska stå som den yttersta garanten för säkerheten när vi gör runt jorden. Det gick åt helvete med den.
Ja, naivt, jag vet.
Det gick åt helvete med den idén kan jag säga. Och det är ganska omedelbart. Och det, för USA var dels som inte ville lämna över någonting och Sovjetunionen
var... konstigt.
Ja, precis. Men det var många som spekulerade i en sån möjlig väg liksom, och att det var en slags dröm som man närde då i alla fall.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ett av de första stegen i de här strävarna att skapa säkerhet i Europa efter kriget, det var Dunkirk-fördraget. Det var ett fördrag som skrevs 1947 mellan Frankrike och England och egentligen fortsättning på deras Entente Cordiale från 1904. Det var som en slags fortsättning på det samarbete som man har byggt upp.
Får man kasta in en grej direkt?
Ja, kasta in en grej där.
Jag tycker det är så lustigt att det heter Dunkirk-fördraget. För det är ju nämligen den plats där ju fransmännen under andra världskriget menar att britterna sviker dem genom att de evakuerar sin armé. Och det här vet ju lyssnarna att det har att göra med det här snabba förloppet med Tysklands framgångsrika anfall då i maj 1940. Så jag tycker bara det är en liten intressant twist och jag funderar lite på, är det något försök att lappa ihop det här? Det är bara spekulation.
Ja, jag vet inte.
Jag kunde inte låta bli att komma med den här kommentaren.
Nej, precis. Jag tänkte också på det. Det är
lite lustigt. Ja, det är lite lustigt. Kan vara så. Men kör!
Och fortsättningen på det här då, ganska snart året efter, så skriver man på någonting som heter Brysselpakten eller Brysselfördraget. Och då drar man även in Beneluxländerna. Och det här är ju då intressant och ett sätt att försöka lösa ett problem som man har haft sedan tidigare. Det är att de här Beneluxländerna, framförallt Belgien och Holland, eller Nederländerna. Vad ska man säga egentligen, Martin? Jag vet inte. Nederländerna, Holland, ja. Vad brukar du köra med?
Ja, jag kämpar ju med det där och egentligen är det mest korrekt med Nederländerna, för att Holland är ju egentligen per definition en del av Nederländerna.
Ja, just det. Det är någon om man nu ska vara exakt. Va?
Men om jag får säga det där, ja. Så det kan ju vara bara för att vara exakt här. Det är alltså fem stater. Det är då Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg som man funderar på vad de bidrar med där. Men då kanske jag får kritik för det där. Och Belgien, så då är det sagt. Men det är ju fem stater precis.
Exakt. Och de har ju tidigare försökt ha en neutral ståndpunkt då, så den skulle ju garanteras av Storbritannien och det här vet vi hur det leder till problem. Och nu så har man accepterat att det här är ohållbart, vi måste försöka bygga en västlig allians från början där alla är med.
Mm. Men vet lyssnarna vad du anspelar på det?
Ja, jag vet. Nej, kanske inte.
Vi kan ju bara snabbt ta det här. Så, och det är ju det att Belgien ju väljer neutraliteten några år före andra världskrigets utbrott. Och det blir ju ett jättestort problem. Man inser att det hjälper dem ju inte. Och det är flera av de här småstaterna som inser att deras neutralitet, den kommer man kasta på skräphögen, för den var inte värd något. Och det är det som du anspelar på här, att man har den erfarenheten. NATO handlar ju mycket om att stater ansluter sig till NATO därför att man har traumatiska upplevelser av andra världskriget, eller hur? Ja.
Så kan man säga. Och det är de här länderna nu som är med i Brysselfördraget som kommer, tillsammans med USA och sen så kommer bilda liksom kärnan egentligen i det som försvaret för Europa så att säga, mot Sovjetunionen. Det skrivs inte ut på en gång att det är faktiskt Sovjetunionen man är rädd för, men det är det som ligger som en slags underkontext där. Sen kommer lite andra länder också vara med här i nästa steg. Men det är detta kan man säga som utgör egentligen kärnan i det som blir sen NATO. Och sen händer lite saker i USA under den här tiden. Det är nu som de intressanta vändningarna sker där. För nu är det fortfarande inte säkert om USA kommer vara med på det här eller inte. Och det förs väldigt mycket förhandlingar i Europa om detta. Och man bjuder in delegater från USA. Men det finns ett val här också. 1948 så Truman har ju gått in som vicepresident efter att Roosevelt har dött. Men nu kommer han också gå till val och han kommer vinna detta val. Och Truman är ju faktiskt väldigt positiv då till att bilda någon slags allians med de europeiska staterna, medan hans motståndare, som jag tyvärr inte minns namnet på nu, han är betydligt mer konservativ och tycker att USA ska behålla sin isolationistiska politik som man haft sedan tidigare, det vill säga att inte hjälpa till med det här. Så här börjar då det här spelet då mellan Europa kontra USA. Hur ska man få med USA i det här då? Men Truman har med sig Dean Acheson och de tillsammans arbetar med senaten och får dem till slut till en resolution. För det som är den springande punkten, Martin, i detta,
det är ju ja, då vad är
om,
det?
Ja, och det är ju det om USA kan gå i krig utan att senaten godkänt det genom en sån här försvarsallians. Och det är ju det man försöker till, för senaten vill ju ha kontroll över detta. De vill inte att presidenten ska kunna gå i krig hur som helst. Så det är detta som är så komplicerat. Och detta löser man då 1948 med Vandenberg-resolutionen kallas det. Då godkänns, eller får presidenten tillåtelse att skriva ett försvarssamarbete tillsammans med de europeiska länderna. Och här har vi starten, Washington-fördraget. Efter detta så blir det möjligt att skriva på Washington-fördraget som de blir NATO. Kommentarer på detta, Martin, hur känner du?
Nej, men jag känner ju att det är spännande som du säger att den här överstatligheten, får man uttrycka det så, den finns ju med här redan från början. Nämligen att det är någonting annat som triggar en nation att sätta igång krig, som är i fallet USA. Och att det är ju på något sätt också en intern diskussion som har funnits med hela tiden, som finns fortfarande. Det är ju den här att nu ligger ansvaret för ett krigsingripande i saker som vi utanför vår nationella ram inte har kontroll över egentligen. Det vill säga, som vi kommer att komma till då sen, de här tvingande resolutionerna som NATO bygger på. Men också som du säger att här, senaten gör sig av med kontrollen. Och det är väl inte mycket spännande.
Ja, jag förstår att det blir ju en stor liksom politisk vändning för USA att man verkligen vågar sig investera i så mycket i Europa.
Men hur många stater är det nu som är med?
Ja,
där
men får jag säga någonting om den här norrmannen också, för jag tycker vi måste få med Halvard Lange, för han är så fascinerande och det är väldigt oklart om det här är, alltså lyssnarna får bedöma sanningshalten i det här, eller han är involverad på något sätt, men exakt vilken roll han har, det får man väl säga att det, om detta tvistar de lärde fortfarande. Men Halvard
Lange,
du kan få bedöma. Halvard också. Lange är i alla fall utrikesminister från och med 46 eller 45, jag vet inte exakt, men från och med det att de blir självständiga i alla fall i Norge igen efter den nazi-okkupationen. Halvard Lange, han är väldigt intresserad av att fortsätta och fördjupa det samarbete som han har haft med britterna under hela krigstiden här sen ockupationen 1940, och de har ju utvecklat ett bra samarbete och de har väldigt stor respekt för varandra. Halvard Lange, han känner till det här med den här utpressningstaktiken som jag nämnde här i början. Och då sägs det att det har gått till så här att Halvard Lange menar att han har fått påtryckningar, alternativt hört rykten från sovjetiskt håll, att Sovjetunionen och Stalin är intresserade att tvinga in Norge i en slags ett fredsavtal som är väldigt fördelaktigt för Sovjetunionen då.
Aha, alla bistånds, vänskaps- och biståndspakt som Finland.
Ja,
då,
exakt. Och liknande som VSB-pakten i Finland. Va? Mm. Och detta ska han då ha sagt genom formella kanaler till Storbritannien, som då har tagit detta till USA och till Truman och sagt, kolla här. Ser ni vad som håller på att hända? Vi måste omedelbart agera. Och då menar man att det här är en av liksom det som tände gnistan till att nu måste vi agera och skriva under det här Washington-fördraget på en gång och få det genomfört. Men det är inte helt säkert att det verkligen gick till så, för det här ryktet om den sovjetiska pakten, det verkar liksom, det går inte riktigt belägga. Det som är lite intressant är. Sen finns det en annan grej också, att USA och sin sida vill inte att de nordiska länderna ska bilda en egen försvarsallians nödvändigtvis.
Nej, för det pågår ju sådana förhandlingar ju.
Vill du ta den eller?
Ja, alltså det pågår förhandlingar. Sverige är ju, läser ju inte av situationen riktigt, utan tror ju faktiskt. Det är ganska välbeforskat det här, men sätter ju igång en diskussion om att bygga ett nordiskt försvarsförbund. Men man inser ju ganska snart. Och då kan jag ju komma med en kommentar nu på huruvida det där Lange, för det hör ju lite ihop här liksom. Och då är jag lite smidig här, för jag tänker inte ta ställning. Men det vi kan konstatera är ju att Norge har ju ett oerhört säkerhetskrav efter andra världskriget. Ockupationen av Norge är ju oerhört hårt och det har varit väldigt dramatiskt. Och det är ju också så, den här kopplingen till Storbritannien, men jag tycker också man kan trycka lite ytterligare på, den är ju att den norska regeringen finns ju i London, och man har ju i stor utsträckning varit helt beroende av britterna för sina krigsinsatser och så vidare. Så här finns ju kopplingar, och det är ju andra världskrigets dramatiska upplevelser som jag vill påstå spelar en oerhört stor roll. Och Danmark har ju samma, så att säga, känsla och problem och säkerhetskrav, och det gör ju att de här förbundsförhandlingarna kanske redan från början egentligen var körda. Det ligger ju också i den här frågan. Varför spelades under täcket? Hade Norge redan bestämt sig och så vidare? Men vi kan bara konstatera att de här försvarsförbundet, det kapsejsar. Sverige blir kvar självt och väljer ju sin alliansfrihet med en stark försvarsmakt. Också med liksom en tanke på med det här med Finlands argumentet. Och sen blir det ju så då att Norge och också Danmark då kommer att skriva på då.
Ja. Island får vi inte glömma bort heller.
Och Island. Ja. Glöm icke Island.
Nej.
Nej, men det är ju fantastiskt, ett land som ju faktiskt rent formellt ockuperas, vinner sin självständighet och ockuperas under andra världskriget av britter och amerikaner, men som sedan väljer att gå med i NATO.
Det finns också ytterligare ett land som jag är lite lustigt här då, varför, och som jag tycker är liksom en liten udda fågel i sammanhanget, och det är Portugal.
Ja, och det kan jag ju bara direkt och säga att Portugal har ju traditionellt en koppling till Storbritannien. Det är ju en diktatur här nu fortfarande faktiskt. Det kanske inte många känner till, det är långt på 70-talet. Och att man ju faktiskt har en intressant via vattenvägarna koppling till Storbritannien, att man till och med under Napoleonkriget är ju en av de allierade som britterna stöder sig på tillsammans med Sverige och kungariket Neapel. Nu är vi långt tillbaka i historien, men det finns en historisk tradition. Och det är spännande. Det är faktiskt spännande. Och jag tror att det spelar in här, att Portugal på något sätt uppfattar sig som en, kan man säga så, en atlantnation.
Just det.
Och ju att Spanien ju omöjligtvis är så intresserade, därför att de har ju under den här tiden, så är det så att Franco fortfarande vill ju isolera Spanien utrikespolitiskt och vill inte ge sig in.
Ja,
men en tradition som har en linje i hans politik, eftersom han inte ens med inviterna från Hitler under andra världskriget är intresserad av. Så att här har vi två länder som på Iberiska halvön driver utrikespolitik på två helt olika sätt. Det tycker jag är spännande.
Verkligen, jättefascinerande. Och det är klart att det är ju rätt logiskt när du säger det. Ja, det är ju en atlantnation. Ja, det är klart. På det viset så har de ju till alliansen.
Ja, de gör ju det. Ja,
men, men rent politiskt ställt så står de ju, alltså inrikespolitiskt är det ju en diktatur och inte alls liksom, står inte men så nära de andra. Men det var intressant, för jag har hört det argumentet om att det är hamnarna och Azorerna, de här flygbaserna på Azoren som britterna fått tillgång till under mitten av andra världskriget här, de har varit viktiga. Och det förstår man, eller logiskt, de ligger bra till. Och också att man ville säkra europeiska hamnar så mycket som möjligt då. För de är ju, det har vi ju också lärt oss från andra världskriget, att Antwerpen, Rotterdam och de här känsliga områden som
Ja, precis. Och sen kan man väl nämna, tycker jag, eller nämna, det är ju också viktigt central, Kanada kommer med här också.
Just det.
Och en stor nation till i Europa, Italien. Italien kommer med också. Och då är vi uppe i hur många stater? Jo, vi är uppe i 12 stater nu som finns med. Alltså USA, Kanada i Nordamerika, sen är det då Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, så det är Island, Norge, Danmark, Italien, Portugal och Storbritannien. Jag tror jag fick med allihopa här nu, och Frankrike. Ja. Så där har vi nu laguppställningen. 12 stater. Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ska vi prata lite om själva fördraget här också?
Ja.
Jag tycker att det kan vara intressant att säga, vad står det egentligen i de här? Och det brukar ju refereras ganska ofta till de här artiklarna. Framförallt är det väl artikel 5 som brukar hänvisas till, att det är den, där står det ju utskrivet att en attack mot ett medlemsland är ska betraktas som en attack mot alla.
Och man har skyldighet att bistå.
Ja, man har skyldighet att bistå, men man får själv göra bedömning på vilket sätt. Det är ju det som är, och det är lite dubbelt faktiskt tycker jag med de här fördragen, och det är väl liksom resultatet av en kompromiss. Men i alla fall, jag tänker att jag ska säga någonting om de sex första, för det är de som är mest intressanta. Det finns ett gäng till då, som liksom stipulerar olika tolkningar av det här. Men framförallt är det ju, den första då är ju att parterna förbinder sig att lösa konflikter fredligt och i enlighet med FN:s stadga.
Ja, och då vill jag bara direkt kommentera och säga ju att NATO binds ju upp mot FN direkt. Det är lite spännande tycker jag, för FN är ju en global organisation, eller tänkt att vara det i alla fall. Men här ser man ju att man försöker bygga också på något sätt ett, får man säga så, ett världssäkerhetssystem. Kanske går för långt, men det finns en intressant att man kopplar upp det mot FN. Och att det också är, det är ju de demokratiska staternas, det är ju det. Det är ju demokrati som ska
exakt, och mänskliga rättigheter och den typen
ja, av... precis. Så det tror jag är viktigt att komma ihåg från början.
Att man ska lösa konflikter på ett fredligt sätt och sådär. Och det är ju en intressant dynamik nu, för sen kommer det ju uppstå situationer där man kan vara oense i FN, men ense i NATO. Och det är lite det spelare med dem.
Och då får jag bara lägga till att i vår egen tid så har ju sen också börjat FN-insatser, NATO-insatser.
Ja,
men det kommer vi kanske till i vårt nästa avsnitt om FN. Om NATO.
Mm. Precis, och det finns med här då. Nummer två, det är att man ska bidra till den fortsatta fredliga utvecklingen, stabilitet, välfärd, och det är liksom en del av det här politiska arbetet också. Att det här är inte bara en försvarsallians, det bildas ganska snabbt en idé om någon slags politisk utveckling också. Så den är viktig det här. En tredje tycker jag är intressant, som är intresserad av civilförsvar, för det är den som handlar om liksom statens egna förmåga att motstå tryck eller yttre tryck, och egentligen handlar det om att de enskilda staterna då inte ska skriva separata freder, och den låter så här, utveckla sin egen förmåga tillsammans och individuellt då så ska man liksom bygga sin egen resiliens. Det begreppet använder man idag, det använder man inte då, men det är så man formulerar det nu, att man ska liksom klara sig, man ska vara stark stat på något vis, man ska bygga upp robusthet, vara robust både militärt och civilt, och det ingår i detta då. Ja, det finns mycket att säga om det. Det blir ett eget avsnitt för någon annan gång. Men det där finns med i alla fall. Och det är väldigt tydligt just i den artikeln också hur kluvna man är. Att å ena sidan så hänvisar man till det individuella, och å andra sidan hänvisar man till det kollektiva. Och det har att göra med att hur en sån här robusthet uppnås, det är ingen som kan komma överens om inom NATO. Så därför har man de här vaga formuleringarna. Alla har helt olika uppfattningar om vad till exempel som civil resiliens och civil robusthet, och hur man ska sköta det militära också för den delen. Och sen är artikel 4, det är samrådsartikeln. Och den är intressant då, för att det här skrivs det in att de olika medlemsstaterna ska få möjligheten att tillkalla rådet eller be om råd för hur man ska hantera en kris som har uppstått. Och den här har använts flera gånger. Och det landet som är flitigast med att använda det är faktiskt Turkiet. De har använt den här mest i olika situationer sen under kalla kriget. Kanske vi kommer till vidare. Men det har också blivit en out of area-artikel. För så fort de här medlemsländerna har behövt hantera kriser som är lite grann utanför det europeiska och atlantiska området, då är det oftast artikel 4 som har blivit inkopplad.
Men det har ju att göra med att Turkiet har ju ett konfliktområde som ju angränsar till Mellanöstern. Som ju skapar den där problematiken som du just är inne på. Då.
Precis, och vi kommer till det nu. Ska säga. Först är då artikel 5, om det nämnde jag innan. Och det handlar ju om att en attack mot ett land är en attack mot alla. Så det behöver vi inte oroa så mycket mer om. Det är ju den som man vill ha så att säga, på sin sida. Och sen är det den sjätte då, som jag tycker är intressant. För här stakas det ut den geografiska begränsningen. Och här ska det gälla Europa, Nordamerika, norr om kräftans vändkrets och sen ett land till. Algeriet. Vad är grejen med det? Varför är Algeriet med?
Det ska jag förklara för dig.
Ja, gör det.
Nej, det är ju för att det är ju fransmännens egentligen enda kraftfulla fortfarande då besittning. riktning. Om man då bortser från Indokina som man ju sen så att säga är tvungen att retirera ifrån. Men det är ju för att man menar att Algeriet då är, ja det finns ju lite andra områden som kanske, men det är huvudsak det som är kvar av det franska. Och att Algeriet ju är ett stort problem. Och vi kommer att anledning att komma tillbaka till det här, för det är ju det här som sen briserade i Algerietkrisen. Och med en av huvudaktörerna här så småningom som vi kommer att, vi kan nämna redan nu, och det är ju Charles de Gaulle. Och det är, har ju att göra med att Algeriet, att Frankrike vill ha stöd för att kunna, om man uttrycker sig så, behålla Algeriet. Och att man kanske också uppfattar i någon mån att det här området är intressant för alliansen, att man har ett brohuvud i Nordafrika. Återigen andra världskrigets erfarenheter. För varför det? Jo, Suez, oljan och så vidare. Det är geopolitiska överväganden där, tycker jag. Det är spännande.
Ja, det är
vi har ju vi har ju en annan konflikt här som vi sen kommer så småningom att landa i det här avsnittet. Det kan vi ju släppa direkt, och det har ju just att göra med Suez. Så där tror jag att det finns en koppling. Men jag håller med om att det är lite, kan man använda uttrycket apart plötsligt liksom. Ja, det är lite märkligt, eller lite, vadå, varför Algeriet? Men det är förklaringen.
Ja, precis. Man fattar att det finns någon slags kompromiss här i bakgrunden. Ja, att man,
och det finns en koppling om fransmännen och så vidare och så vidare.
För det är ju ett problem här nu då med det här, de första artiklarna som handlar om den politiska kopplingen till FN, självbestämmande, mänskliga rättigheter. Men både Frankrike och Storbritannien, de har inget bra track record på det här, för de har fortfarande sina kolonier.
Och det finns, eller delar av dem kvar.
Ja, precis. Delar av dem. Det påbörjas ju en slags avvecklingsperiod nu som kommer ta 50-60 år innan, och till viss del är den ju fortfarande inte över kanske. Och USA är ju väldigt emot det här också, och de tar ju en annan roll sen i utrikespolitiken gentemot Mellanösternländerna. Så det syns ju i den där lilla Algeriet-grejen, så syns ju också den här konflikten.
Det har ju att göra med, som du säger nu här, avkoloniseringen också. Det är ju globala strukturer nu som är på gång också. Precis som du säger, att där har man lite olika uppfattning från amerikansk sida. Men jag skulle också vilja säga en sak, att det är ju tydligt hur NATO ju inte inledningsvis är en, man skulle nog kunna säga så, militär kommandoorganisation. Det betyder att man har inte direkt gripbar några militära förband och någon militär kommandostruktur, utan det här är ju en allians. Men det betyder att skulle det nu vara så att artikel 5 ska användas och försvara, ja, då har man inte någon militär organisation. Så att NATO är egentligen inte inledningsvis nu en renodlad militär organisation. Det är viktigt att säga.
Nej, det finns bara det här traktatet. De finns för övrigt fint inskannade, så om man vill titta på dem så kan man bara, man kan googla upp det där, och det står jättemycket information också på NATOs hemsida, så det finns gott om källor om man vill kika på, mycket bilder också från när de skriver på och sådär. Men det var en bra övergång där, Martin, för nu tänkte jag att vi ska prata lite om vad som händer nu de närmsta åren här efter att man har skrivit på. Det skrivs ju på i Washington 1949, och av tradition så ska man skicka alla handlingar till USA tydligen, just av den här, det är de som spar allting. Det har hamnat på deras bord tydligen, och det har att göra med att det skrevs under där. Och antagligen är väl också ett bevis på hur viktigt det är att USA är med i det här, för att det är liksom, om inte de är med och garanterar säkerheten under, i alla fall under den här perioden, och då finns i princip inget NATO, då finns det inget skydd överhuvudtaget. I alla fall, det finns ingen militär organisation som du säger, det här är bara ett fördrag. Det kommer ta några år innan man faktiskt börjar bilda, och då är det framförallt en grej som händer. Och det är ju Koreakriget.
En liten grej händer.
Ja, den har vi inte gått igenom någonting. Vi har inte gjort något avsnitt. Det får hända i närtid, känner jag.
Men det finns ett skäl till att vi inte vågar ta Koreakriget i den här podden.
Alltså, finns det?
Ja, det är att min mycket gode vän och bästa kollega uppe på Umeå universitet, Jakob Stridsman, är expert på Koreakriget, och jag förväntar mig förödande kritik.
Ja, det är därför. Annars tänker man att du har gått självförtroende i det där.
Alltså. Ja, jag funderar på om man kanske inte snarare bjuda in honom. Men så kan det vara faktiskt, bästa lyssnare, att även vi inte vågar ge oss på allting. Men skämt åsido, Koreakriget kommer. Och får jag säga några bara rappa saker om det? Sure. Varför ber jag om lov hela tiden?
Kan du säga, jag vill att du berättar om Eisenhower sen också, men kör.
Men det tar vi sen. Ja. Viktigt med Koreakriget bara snabbt. Det är en konflikt på koreanska halvön, och handlar ju om Nordkoreas anfall på Sydkorea. Vi behöver inte oroa oss mycket mer om det. Kommer som en chock. Amerikanerna inser plötsligt, oj, vi har inte någon armé Man blir tvungen att kalla in veteranerna från andra världskriget. Man är på väg att lägga ner marinkåren. Den blir kvar. Och så småningom så börjar man föra konventionell krig i Korea med stora, stora insatser och stora förluster, kan man ju säga då. Och det får vi ta i något annat avsnitt. Men det här väcker ju hela den här organisationen. Och man inser ju plötsligt i NATO att oj, det räcker inte. Vi måste bygga upp en militär kommandoorganisation. Att vi har helt enkelt kontroll och vet vad vi har att sätta in. Och att vi har helt enkelt banat väg med kanaler för att kunna leda helt enkelt. Och den första överbefälhavaren är ju då för det här NATO som nu sjösätts som militär organisation, det är ju just
Eisenhower,
ja. Som blir då chef för de här samlade styrkorna som ska möta, det behöver man inte hymna om, Sovjetunionen i Europa om det blir ett krig i Västeuropa.
Nu börjar planeringens tid, och det är någonting som...
Alltså, 1951, då sätts...
Jag kan säga att jag har suttit på dragningar om NATOs organisation, hur den ser ut och hur den fungerar nu den senaste tiden. Och det är komplext.
Är det deras komplicerat?
Alla deras kommittéer och hela den här planeringsstrukturen som krävs. De uppdaterar ju sina koncept lite då. Jag tror det första kom 1948 faktiskt, men sen uppdaterar de där med jämna mellanrum. Men här skönjer man ju också en början på någonting som kommer bli en stor konflikt mellan medlemsländerna. Det är ju vem som ska leda det här egentligen.
Och högkvarteret finns ju utanför Paris.
Ja,
det är spännande.
Ja. Och sen sätts Eisenhower där, en amerikan.
Ja.
Och så man förstår redan nu att vilken fransman som helst med rak rygg och heden i behåll kommer inte gilla det här.
Nej. Så är det.
Och det kommer utvecklas till en långvarig kris som håller i sig hela vägen fram till 2000-talets början faktiskt innan. Men det kan vi ta senare. Men i alla fall, Koreakriget tvingar fram den här O-et i NATO helt enkelt. Det blir en organisation och de har ett högkvarter och de har en militär planering och de har en utsedd befälhavare och allt det här. Så det här kommer under början av 50-talet egentligen. Så i början fanns inte det alls. Och det är intressant att tycka att det här växer fram lite ad hoc egentligen. Man vet inte riktigt hur man ska organisera det här stora. Man har erfarenhet av att arbeta tillsammans. Många av dem som är i ledande skikt här, Lord Ismay, Macmillan i Storbritannien och Eisenhower och även Montgomery kommer ju bli nästa sakör sen när Eisenhower blir president i USA. De känner ju varandra sen Normandie och arbetet under andra världskriget. Så att det finns ju ett slags kamratskap i botten också som är intressant och de utvecklar det här tillsammans. Men i alla fall,
jag måste bara skjuta. Dels vill jag bara berätta att jag ska åka till Normandie snart igen och se på Landing Beaches på en sån grej. Det är ju bara mest egentligen för att reta alla som inte får åka dit. Men syftet med NATO och alliansen är att hålla Sovjet ute, amerikanerna inne och tyskarna nere.
Ja, det är en klassiker.
Det tycker jag är så klassiskt, eller hur?
Jag vet, det finns väl lite tveksamheter i vilken mån det är Lord Ismay som ska ha sagt det där.
Ja,
men det ska ha skett i ett informellt tillfälle. Men
det är ju som alla sådana här saker. Det på något sätt så förstår man ju lite vad som är så kärnfullt i det där. Att det gäller ju att, jag menar naturligtvis Sovjet, men att man amerikanerna måste vara med. Och sen så har man ju fortfarande, vilket jag tycker är spännande här, och vi kommer ju nu alldeles strax här just till att det sker ju nu en förändring där. Att inledningsvis är det så att man fortfarande har ju på något sätt ett problem med Tyskland. Och det här är ju då i början, precis när det stiftas då. Men när vi har kommit så här långt fram så börjar ju där förändras. Eller hur? För vi kommer ju nu till en punkt där ju faktiskt Tyskland ska in här. Men jag skulle vilja lägga till en sak till här, och det är att 1952 kommer det ju med två stater till på NATOs, det man kallar för högra flank. Som är ju väldigt betydelsefulla just som jag säger. Strategiskt och operativt i händelse av krig, att man liksom på något sätt har ett flanktryck, får man uttrycka så, på Sovjet, och det är ju Grekland och Turkiet. Och de har vi anledning att återkomma till sen i nästa avsnitt i NATOs historia, nämligen, för de kommer ju att ha en uppgörelse, kan man väl säga.
Ja, en del av Truman-doktrinen. Och det sägs ju också i litteraturen då att det är Truman egentligen bara som kräver det eller som propagerar för att de... Och det får man ju också fundera på, det här med medlemskap i NATO är ju lite tveksamt. Ibland så hänvisas det demokratiska principer, men lika ofta så känns det som att det är i stort sett strategiska militärstrategiska överväganden som gör att en del av de här staterna kommer med.
Det känns ju oerhört aktuellt i dessa tider.
Ja, verkligen. Och det får man ju också leva med de konsekvenserna. Sen är att man har helt olika typer av politiska kulturer och helt annat sätt att hantera utrikespolitiken.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Ja. 14 stater består NATO av 1952. Och nästa steg är ju då... Dags att ta nu detta, att man ju bestämmer sig då för att man helt enkelt erkänner Västtyskland formellt då 1955 och tar med Västtyskland i NATO. Jag har en jordglob hemma. På den är Tyskland enat. Det är en finsk jordglob. Det är ju finlandiseringen. Ska se om alla lyssnare är med nu på vad jag försöker komma fram till. Det betyder att man i Finland ju inte helt självklart delar upp Tyskland bara. Därför man tar ju hänsyn till vad Sovjet kan tycka. Samtidigt är det ju så att Vietnam är delat. Och det har ju skett då, så att vi har kommit fram till att den är från 1954. Den där jordgloben. För att 55 kom ju erkännandet. Och sen vet vi då att DDR... skapas slutgiltigt och sen så blir det medlem i Varsava-pakten. Men det är spännande här då att här bestämmer man sig för att man behöver ha med då Västtyskland och att de också ska rustas upp och också kunna bidra. Sen har man ju baser där, hur stora mängder amerikansk trupp i. Men det är intressant att då får man en medlem till, så att 1955 så består NATO då av följaktligen 15 stater.
Precis, och nu sker någonting annat också. Stalin har dött och det ger Sovjetunionen en liten förändrad roll här. De kommer, jag vet, vi pratade om det när vi höll på med Suezkrisen och som vi tänkte vi komma fram till det här nu då, att någonting som kommer ske efter att Stalin dör är att man kommer försöka lite mer fredssträvande gentemot Europa, men man kommer också söka partners mot Mellanöstern. Så att i takt med att det här utvecklar sig, 50-talet utvecklar sig egentligen, så kommer att de här konfliktområdena skjutas ut till Mellanöstern och Nordafrika och även borta i Asien. Och det blir en del av Truman-doktrinen också att man försöker förhindra detta. Så det här är ett intressant skede då. Det är egentligen den stora första krisen för NATO. Det är ju också Suezkrisen, där det visar sig att det finns 2 länder i den här alliansen som har lite svårt att släppa sina gamla koloniala intressen och konspirerar tillsammans med en alldeles nybildad stat i Israel för att då försöka ta kontrollen över Suezkanalen i samband med Egyptens president försökt nationalisera den. Det har tidigare varit brittisk och även franska intressen i den. Och det här kommer leda till NATOs egentligen första kris, och det var nästan så att man trodde att det skulle kollapsa efter detta faktiskt. Just för att det kändes som att i Europa så kom, vad finns det egentligen för skäl till att ha kvar NATO nu när Sovjetunionen har haft en liten fredligare inställning. Också dessutom så kommer det här då som en stor konflikt som inom NATO som man försöker hantera. För USA är inte alls intresserade av att stödja Storbritannien och Frankrike i deras försök att behålla kontrollen över Suezkanalen. Där kan lyssnarna gärna få lyssna på ett annat avsnitt som vi har gjort där vi går igenom det där mer i detalj. Men jag tänker att det som är intressant ur ett NATO-perspektiv här, det är ju just att här börjar man använda sig av de här artikel 4. Man vill inte använda artikel 5, att man har utsatts för en attack eller någonting sånt, utan man försöker bilda sig en viss praxis inom NATO. Att allting som sker utanför,
just det.
Det blir en slags out of area-politik här då. Där det är mer eller mindre tillåtet för de olika länderna att driva sina egna intressen inom ramen för ett NATO-medlemskap. Men det behöver inte få konsekvenserna för den europeiska säkerhetspolitiken. Så där är ett ganska intressant skifte där, och det kommer få väldigt stora konsekvenser framöver under kalla kriget i alla de konflikterna som kommer ske. Och det är ju därför som USA till exempel kan agera ganska självständigt i Vietnam utan inblandning av de andra, för de är inte intresserade av det. Men hade det skett något liknande i Europa hade det varit andra bullar. Då hade det varit, krävs någonting helt annat.
Men några ingredienser till där.
Ja, kör.
För då skulle ju lyssnarna kunna tänka att Sovjet väljer en liten annan inriktning. Absolut, men sen kommer ju Ungern. Krisen.
Ja, precis. Det, exakt,
i samma slag som Suezkrisen. Så det smäller ju. Plötsligt, som du säger, så vacklar NATO lite. Vilken fot ska man stå på? En intern, får man väl säga, kanske inte uppgörelse. Men ändå man sätter lite om vad är det vi ska syssla med i NATO. Och sen kommer ju också beviset för att Sovjet, det är det här ändå Sovjet som är. Man uppfattar som aggressivt när man ju faktiskt går in i Ungern, samband med Ungernrevolten då, 56. Sen ska man väl också nämna att, tycker jag, eller förstärka i den här diskussionen, att som du säger, att Storbritannien och Frankrike håller ju på att tappa fullständigt som koloniala stormakter, världsmakter på det sättet. Frankrike är redan fullständigt på väg ut ur Indokina och britterna på reträtt, därför att det är ju ett misslyckat ingripande från de här två staterna. Det blir egentligen bara Israel som i någon mån vinner egentligen på den där Suezkrisen, och det har ju ingenting egentligen med NATO, i alla fall inte direkt att göra, som du säger. Nej. Eftersom det är ju utanför.
Men du får ställa en fråga om Ungernkrisen då, för det tycker jag är fascinerande. Det är lite för nära Suezkrisen för att bara vara en slump. Kan det vara så att man bara utnyttjar det här tillfället, den här svagheten som man har observerat inom NATO? Man har förstås på sovjetiskt håll, man har förstås helt full koll på de här konflikterna som finns. Är det så att man utnyttjar det för att slå till mot Ungern?
Ungernkrisen är ju en intern fråga inom Ungern, utvecklingen inom Ungern. Och det har ju att göra med att man uppfattar i Ungern att man kan ta ut svängarna efter Stalins död och de signaler man får från Sovjet. Men så det är liksom en annan historia. Men däremot så finns det en koppling i den meningen att Sovjet uppfattar ju att man går under radarn. Därför att, precis som du säger, Västalliansen har fullt upp i Suez, och det är en rimlig tolkning. Det är absolut en rimlig tolkning som också fick stöd i forskning för att man uppfattar det så, att man liksom vågar ta i. Men det är väldigt mycket frågan här nu om nyanser. Frågan är ju om inte Sovjet ändå hade gjort ett ingripande utan att behövt egentligen frukta någonting. Det här var ju det var ju deras intressesfär. Men det man kan säga är väl att man i alla fall på något sätt gör detta i lite skymundan. På sin egen bakgård, kan man uttrycka sig så, tycker jag. Så det, så kan man då påstå.
Ja, den leder i alla fall till att den här familjefejden som varit efter Suezkrisen lappas ganska snabbt ihop. Och man kan börja samarbeta i alla fall.
Ja.
Men jag tycker vi kan summera det. Nu har vi gått igenom ungefär, det är så här, ungefär så som NATO föddes. Och jag tänker vi får fortsätta på det här i nästkommande
I del två, tänkte vi.
Ja,
och då kan vi väl släppa att vi har några läcker gom saker här. Vi är ju väldigt intresserade av sånt här. Jag nämnde de Gaulle. Vi ska ta upp frågan om Frankrikes vilja att leda åt ett annat håll. Vi har en parallellorganisation också, VEU här, som just vi den, kanske vi också ska komma. Nej, jag tänkte att den kan vi ta nästa gång. Och sen så har vi många olika saker här. Det är ju nu den här alliansen ställs inför svårigheter. Vi har kärnvapenkapprustningen till exempel. Och vi tänkte försöka föra det här då in i nutid också. Och landa och spekulera lite kring den här frågan om det svenska medlemskapet.
Det blir bra, Martin. Jag tror att vi drar ett streck där.
Tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha. Och så hörs vi nästa gång.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.